Tios karriär är en succé. Det är enda sättet att beskriva det.
Det går inte att undkomma till Tio.
Och så har vi precis gjort en ny låt som är jättebra.
Vi var ju från Sverige, vi sket ju allt det där.
Man vet ju aldrig vilken till Tio det är som kommer på nästa skiva.
Då var det klart att det slog mig att jag var så här, hon kanske är klar med musik.
Från och med den här grejen så sprang jag lite efter mig själv. Plötsligt så var jag en person med en röst.
...25 mars 1990. På Berns i Stockholm ligger förväntningarna i luften när priserna på årets Grammisgala delas ut.
Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till den stora Grammisgalan. Här har gräddan inom den svenska populärmusiken avnjutit en gourmetmiddag. Och nu fortsätter festligheterna och dramatiken här på Berns.
Nedanför scenen under de enorma kristallkronorna står bord med vita dukar, tätt uppdukade. Vid ett av de borden sitter Titio, ja. Hon har på sig en svart tajt klänning, ett stort guldfärgat halsband och nya strumpbyxor. De hon kom hit i har fått en reva, men en snäll tjej på toaletten erbjöd henne ett extra par. Titio är nominerad till årets nykomling för två olika singlar: Break My Heart, But Don't Waste My Time och Man in the Moon. Två låtar som slagit stort under året.
Det är här som många av oss för första gången möter morgondagens artister.
Vem ska få den i år?
Det är mörkt i den stora salen. En stark kontrast till scenen där strålkastarljuset lyser på kvällens konferensiärer.
Hej Loa, hej så.
Operasångaren Loa Falkman, klädd i mörk kostym, kliver upp på scenen för att kröna årets nykomling.
Okej, varsågod.
Tack.
När han drar ut det röda pappret med vinnarens namn ur kuvertet rynkar han ihop ögonbrynen.
Vad fan står du? Titio!
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 Våren 1990 var det uppenbarligen några som hade missat det nya stjärnskottet. Men snart kommer alla att känna till hennes namn. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Titio i ständig rörelse. Jag heter Siri Hill. Det ligger fortfarande lite grus kvar på marken trots att gatorna sopades för flera veckor sedan. Ljudet från de hårda skateboardhjulen ekar mellan husen när Titio och jag skjuter ifrån med foten. Kungshamra i Solna utanför Stockholm är som en stor labyrint. I blå betong och med fönster i glada färger.
Det var bara betong och asfalt. Men det var väldigt trevlig och fin stämning i Kungshamra. Det var också ganska progressiva människor som sökte sig dit. Så det var en känsla av liksom drakfest. Man hängde på gårdarna och sprang omkring och kände sig trygg.
Titio bor i kvarteret och går på mellanstadiet i skolan i närheten.
Jag var väldigt söt, har jag förstått. Och snäll. Jag var liksom inte blyg, men jag var ganska stillsam liksom. Och jag tror att jag var kanske den första, inte bara tjej, utan en av de första som skejtade i Sverige, tror jag. Det var innan kullagren kom, så det var ju liksom plastbrädor med hjul som lät fruktansvärt högt.
Titio har en stor familj med många halvsyskon. Men hon växer upp tillsammans med sin mamma Mailen, sin pappa Amado och sin lillebror Cherno. Amado är musiker och slagverkare. Titios mamma Mailen är skådespelare, sångerska och danspedagog. De bor i en trea med ett litet kök, nästan som ett pantry. Och det är prylar precis överallt.
Det var liksom en snäll stämning hemma. Mina föräldrar är snälla personer. Men det var också rörigt, skulle jag säga. Och trångt.
Hemma spelas det mycket musik. Jazz och afrikansk latin. I vardagsrummet hänger det djurskinn på väggarna. Och på golv och i fönster trängs afrikanska statyer som Titios pappa Amado samlat på sig. Hans vinylskivor täcker väggarna. Och i en del av rummet har Titios mamma, Mailen, byggt en enorm fågelbur. Där bor 14 underlater och risfåglar. På tryckt avstånd från familjens tre katter.
Och min mamma vid något tillfälle hittade ett kokranium ute i skogen som hon tog hem. Hon lade i badkaret, fyllde på med kokande vatten och trodde att det skulle räcka. Så hon satte upp det här enorma kraniet på väggen och efter några veckor så hittade vi svarta skalbaggar här och var i lägenheten. Sen såg vi liksom en hel rad bara så här lik skalbaggar och maskar och grejer som hade tagit sig ur från det här kraniet. De gick på parad.
Titios åtta syskon och halvsyskon växer upp på olika håll och ses framförallt på lov- och födelsedagar. Musiken verkar finnas i familjens själva DNA. Det är som ett enda stort kluster av musiker och artister. Hennes lillebror Cherno kommer satsa på musiken. Likaså Titios halvsyster, Nene Cherry, och halvbror, Eagle Eye Cherry. Och Titios pappa, Amado, beskrivs ibland som den första svenska världsmusikern.
Jag var helt ointresserad av det i min uppväxt. Jag var lite försiktig, lite blyg, ville vara vanlig. Jag hade verkligen gillat om mina föräldrar hade varit liksom inom ramen av vanliga. Jag skämdes över att de var så stack ut så väldigt, att de var så annorlunda.
När Titio är i Halmstad, där hennes mormor och morfar bor, kan hon känna sig som vilken annan unge som helst.
Jag var hästtjej när jag var i Halmstad och tyckte inte om att bli påmind om min familj som ibland kunde... Åh, Titio, men vi kommer så gärna att titta på dig när du rider. Och jag bara kände att nej, gör inte det. Lämna den där blommiga citroängen hemma och liksom kom inte hit med era ponchos och kortklippta frisyrer och håll på.
Det har alltid varit viktigt för Titio att passa in. Och med en pappa från Sierra Leone och en mamma från Sverige har hon ständigt försökt navigera i ett mellanförskap i sökandet efter sin egen identitet.
Rasismen var inte raffinerad som den är nu. På den tiden var det mest, oj, första gången jag ser en svart person. Och man kunde ju till och med undra vad de äter. Jag vet att någon hade frågat hennes mamma, vad den lilla flickan, vad äter hon? Så att jag har definitivt balanserat mellan svart och vitt och försökte hitta en identitet i det. Jag funderade på vad jag liksom verkligen har känt mig hemma och vad jag känt tillhörighet. Och naturligtvis så är ju tillhörigheten absolut störst till det svenska. För det är här jag är liksom rotad mest. Men hur man har sett på mig genom åren har ju liksom inte varit i relation till mina rötter till det svenska. Utan man har sett på mig ofta som invandrare.
Titio sitter längst bak i klassrummet och tittar ut genom fönstret. Näröppet påsen som hon bär sina skolböcker i hänger på stolen. Och hennes blick är långt borta någonstans. Hade läraren försökt få hennes uppmärksamhet, sagt hennes namn, hade hon kanske ryckt till, väckts ur dagdrömmarna. Men det är ingen som verkar tycka att det är värt att göra.
Jag var på plats, jag skolkade inte, jag var där, jag var schysst, jag var tyst. Men jag kunde liksom ingenting.
Amado är nästan alltid ute och spelar. Och hans frånvaro märks av hemma.
Jag upplever det som att vi fick sköta vår skolgång ganska på egen hand. Och jag var ju skitdålig i skolan.
Titio hamnar allt mer efter i skolan. Och hemma finns inte riktigt det stöd hon behöver.
Den dagen då jag liksom öppnade käften och sjöng för mina föräldrar, då grät de av lycka och blev så otroligt lyckliga för min skull. Men skulle jag kommit hem med ett prov där jag hade 4 eller 5 i betyg, då hade de hade blivit jätteglada, men det hade inte glatt dem på djupet.
När Titio ska söka in till gymnasiet följer hon med en kompis på studiebesök till den anrika skolan Södra Latin i stan. Gymnasiet är känt för sin kulturprofil. Bland annat har de en populär musiklinje.
Jag hörde så här, hur folk sjöng, och jag bara, det här är ju helt sjukt, det här är paradiset.
Det är som att det tänds en liten eld i henne. Kanske behöver skolan inte vara så som hon hittills upplevt den. Men när hon berättar om sin plan för en syokonsulent så avfärdas den.
Då skrattar hon bara så, med de här betygen, nej, absolut inte. Det är kört för dig.
Istället blir hon rekommenderad att söka en skola i Sollentuna. En skola som har ett lite långsammare tempo. Eftersom Titio och familjen precis har flyttat till en villa i samma område så bestämmer hon sig för att börja där. Efter sommarlovet, när Titio kliver in i klassrummet på sin nya skola, visar det sig att hon har hamnat i en klass för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Den engelska lektionen, då fick vi ta ett A4-papper och skriva my name is, och så skriva vårt namn, vika den lappen och sätta på bänken. Det var min engelska lektion.
Titio, som har både svenska och engelska som modersmål, fattar att det här inte kommer funka.
Jag gick ju hem till min mamma och sa, nu, det här, du gör något. Så hon styrde om det, så jag gick distribution och kontor i Solna. Och där var jag, än en gång. Jag var där.
Den afrikanska musiken som vanligtvis spelas ute i vardagsrummet eller i pappans hemmastudio i villan i Sollentuna är för en gångs skull tyst.
Aretha Franklin dök upp senare delen i gymnasiet. Då började jag på riktigt ta in liksom soulen på något vis. Och där började liksom en connection mellan det musikaliska, mellan mig och min familj.
När hon är ensam hemma plockar Titio fram en kassettbandspelare och ett tomt kassettband. Med Aretha Franklins musik i bakgrunden stoppar hon in kassetten och spolar tillbaka det till start innan hon trycker på rec och play-knappen. Hon inväntar sången och wailar sen med till Aretha Franklin. Oh,
min mamma var den första som jag spelade det för. Jag kommer ihåg att jag gick ner för trappan ner i vardagsrummet där hon typ satt och läste en bok eller tidning eller någonting. Och sa, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men hon lyssnade. Hon blev väldigt lycklig och rörd över att jag dels vågade spela för henne kanske, men också att hon hörde att här finns en röst och en musikalitet.
Tio vickar på höfterna och rör armarna i takt med musiken där hon står snett bakom Musiksveriges senaste stjärnskott, Orup. Året är 1988 och Orup som gjort kometkarriär gör sin första livesända konsert i SVT:s rockprogram Gig. Efter gymnasiet började Titio köra i sin pappas band. Hon kunde låtarna sedan tidigare och hade inget annat för sig. Genom pappans band blev hon introducerad för Orup. Och nu står hon här, iklädd trekvarts tights, en vit kort klänning med rosa prickar och en enorm rosa rosett och körar bakom en av landets just nu hetaste popartister.
Jag var bara tacksam över att ens stå på scen. Från och med den här grejen så sprang jag lite efter mig själv. Jag fick liksom blickarna på mig. Plötsligt så var jag en person med en röst.
Orup är förband till artister som Eva Dahlgren, Roxette och Ratata på turnén Rock runt riket.
Och det var min första turné och då lärde jag också känna Magnus Frykberg.
Ja, vi hamnade i samma band och åkte på den här turnén.
1988 har Magnus Frykberg precis fyllt 20 och spelar trummor i Orups band.
Så han var den här nya från Stradatin, superbegåvade trummisen som rörde sig väldigt självklart i det han gjorde. Ifrågasatte han. Han bara gjorde. Han var så självklar i det han höll på med. Gud, jag blev stört kär på en gång. Jag var så kär i honom. Herregud. Och han var bara intresserad av mig musikaliskt.
Hon var ju inte jättetonsäker i början. Alltså inte att hon var dålig på något sätt. Men hon var oerfaren och lärde sig mycket. Men hon lärde sig väldigt, väldigt snabbt.
Det är efterfest på hotellet efter en spelning i Borgholm. Någon spelar piano och alla i bandet sjunger och tjoar med. Plötsligt hör Magnus Frykberg något som får honom att haja till.
Han hörde mig waila och då fattade han att här finns det mycket mer än de här små körgrejerna på Orups liksom musik.
Fler och fler får upp ögonen för Titio.
Jag stod i Eskilstuna i publiken, jag var tonår och det var ju liksom största svenska artisterna. Och som förband så var det Orup och där fanns en helt ny körtjej till Tio.
Lisa Wall är musikjournalist på Sveriges Radio. Första gången hon ser till Tio är på Rock runt riket-turnén.
Hon har en väldigt speciell röst. Den man hör direkt att det är hon. Och det är ju trademark för en bra artist. Jag minns liksom hur Orup så här slängde ut till publiken, bara, kan ingen ge den här tjejen ett skivkontrakt? För att hon var verkligen det nya heta.
Förutom att spela trummor med Orup är Magnus Frykberg också producent på Claes Lundings nystartade skivbolag Telegram.
Jag sa, du måste kontraktera henne nu, för att det är många som drar i henne. Du måste skriva liksom nu. Och då tror jag att han satte upp ett litet avtal och gick till Café Madeleine på Riddargatan och skrev på utan att han hade hört henne på riktigt.
Jag minns bara allt det här som att jag sprang efter mig själv med hoppsa steg liksom. Min röst var före.
Magnus och Titio jobbar ihop med Titios första singel i en studio på Lidingö. Magnus skriver och producerar. Och 21-åriga Titio står i sångbåset.
70-talskliffen. Här är problemet liksom...
And the song lifts up. Song goes up in the air.
När debutsingeln Break My Heart... But Don't Waste My Time släpps 1989, blir den genast en succé.
Den är faktiskt fortfarande, tycker jag, otroligt bra, även om den är så otroligt influerad av Prince på den tiden, som vi alla var. Soul-genren och allt det där, den fanns ju liksom inte riktigt i Sverige då. Den var rätt ny, kan man väl säga.
Förhoppningen om att Titio också kan få en karriär utomlands är stora.
Vi fick mycket ögon på oss från England. De tittade mycket på Sverige på den tiden faktiskt. Vi var ju jätteinflerade av England också.
Succésingen följs snabbt upp av nästa låt, Man in the Moon. Och Titio ges ut på promotion-turné.
Alla full för henne.
Musikjournalisten Lisa Wallien.
Hon har ett charmigt sätt, hon har ett självklart sätt på scenen. Hon kan verkligen äga en scen. Och det är ju en slagdänga. Den funkar ju fortfarande.
Är så nöjda med det här. Aha! Magnus Frykbergs musik och mitt i allt detta, Titio. Ha!
När Man in the Moon kom så hände inte så mycket tills Kjell Arlingen plockade upp den. Och han spelade ju den konstant. Och efter det så blev det liksom att det blev en hit.
Någonting nytt svenskt spirar. Det är vår i den svenska musiken. Det är...
I ett avsnitt av Sveriges radioprogrammet Eldorado spelar journalisten Kjell Arlinge till och med låten två gånger.
Titio, det låter verkligen som en sångfågel som äntligen släppt loss här nu när vårdagjämningen har passerat. Titio har månadens melodi i Eldorado. Man in the Moon.
En av de här ska strax få motta en Grammy. Vem det blir, det ska avslöjas av en veteran på operascenen, men själv en nybörjare på popscenen, Loa Falkman.
Det är nedsläckt i den stora guldbelagda salen på Berns i Stockholm. Bara de enorma kristallkronorna lyser svagt. Och så scenen, såklart. Och det är nu som Loa Falkman fatalt misslyckas med att uttala namnet på vinnaren av årets nykomling.
Han var helt övertygad om att någon annan skulle vinna det. Så han hade inte brytt sig om att ens ta reda på vilka som var nominerade. Det är tyst länge sedan. Men vad fan står det?
Titio! Titio!
Och då reser sig alla upp och applåderar och tjoar och fattar att det är till tio. Det enda namnet som är svårt att uttala.
Till publikens applåder kliver en tagen till tio upp på scenen.
Jättegrattis. Jo, det är sant. Jo, det är sant. Grattis.
Hennes ögon är tårfyllda när hon drar håret ur ansiktet.
Jag vet inte vad.
Med sitt okonstlade sätt verkar hon charma hela salongen.
Jag vill tacka Claes som signade mig utan att ha hört mig sjunga överhuvudtaget. Det här är precis lika mycket Magnus som mitt. Jag vill tacka damen som lånade ut de här strumpbyxorna till mig inne på dass. Mina hade gått sönder. Och telegram, alla som har varit inblandade. Helt enormt. Tack!
Efter de två första singlarna har hypen kring Titio slagit till ordentligt.
Det här är en jättespännande tid. Allting var liksom i startgroparna på något sätt. Claes Lunding, som var den som signade henne och gav henne ett skivkontrakt. Han hade precis startat ett bolag som heter Telegram Records. Där han signade då unga, heta artister. Och det var ju då Titio, Leila Kay, lite just det, Robin Razz. Och hon har ju beskrivit det själv som att hon helt plötsligt var rätt. Hon hade rätt utseende, rätt style och rätt röst för den här tiden. Man hör att hon har ett svart arv med sig. Men man hör också att hon är uppvuxen i Sverige och i en vit kontext. För hon har det sättet att sjunga.
I think I'm a pan simply to the left. Yeah, I can hear that.
What are you doing right now, Mark Saunders?
England ligger i framkant när det kommer till den musik som Titio och Magnus vill göra. Och dessutom vill det brittiska skivbolaget Arista ge ut Titios debutskiva. Magnus och Titio, som blivit ett par under arbetet med den kommande plattan, pendlar mellan Stockholm och London.
If you notice, Titio's wearing a lovely red top here with a kind of heart motif.
Den största delen av skivan blir till i England. Magnus har filmat till tio och mixar den Mark Sanders i studio.
Till tio såg jag bil med Sidney Youngblood.
Jag träffade Chaka Khan igår. Och så har vi precis gjort en ny låt som är jättebra.
Du är så god framför kameran.
Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good.
I England har Titios halvsyster Nene Cherry också precis slagit stort. Och i sitt hus i London har hon byggt en studio.
Så vi bodde ju mycket hos henne. Det var ju som en stor fritidsgård för kreativa människor. Vi var ju med mycket när hon spelade in sin skiva och även de jobbade mycket med Massive Attack och så vi var ju med, vilket var så jäkla kul att se. Vi var väl med och tittade och lyssnade och sög åt oss liksom allt vi kunde.
Alltså att vi så många som håller på med musik i familjen har varit, jag skulle nog säga absolut till största del definitivt positivt. För det har känts så otroligt tryggt. Jag har liksom använt min syrra lite som min pappa är polis. Hon har ju gett mig sjukt mycket inspiration och stil. Men det är också att jämföra sig genom hela sin karriär med sin stora syrra som är liksom en av de mest ikoniska, tyngsta popstjärnor vi har haft i våran tid, är också ganska tufft. Så att jag har alltid sett på mig själv som lite mindre.
Det hyllade självbetitlade debutalbumet kommer 1990. Titiyo gör promotion-turnéer till England, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, New York och spelar in en musikvideo i Västindien. Men den största fanskaran har hon i Sverige. I medier beskrivs skivan som det mest efterlängtade svenska förstlingsverket någonsin. Och året efter skivsläppet vinner hon sin andra Grammis. Nu i kategorin bästa kvinnliga pop-rockartist.
Nej, men hon har en självklar plats i svenskt musikliv.
Musikjournalisten Lisa Wall.
Hennes röst är också läget. Den är väldigt speciellt, för hon kan sjunga väldigt starkt med bröströsten på ganska höga toner. Gitarrerna kan spela förbi henne, men basen är där nere och mullrar, trummorna där nere och mullrar, men också innan hi-hatten, där finns det en ledig frekvens som är bara väntar på en perfekt, ljus, stark bröströst som når igenom liksom, mullret av bandet. Och hon är perfekt där.
Titiyo kommer med något helt nytt. Och med sin unika röst får hon snabbt epitetet Sveriges soul-drottning.
Att göra det som hon och Frykberg gjorde där, det var unikt. Det hade inte funnits för det. Det var så stort för mig i alla fall. Jag tror många var som lyssnade lite på den musiken. Vi som inte var rockpersoner. Hon var ju störst. Alltså det fanns ju ingen annan i Sverige.
Marimba Rooney växer upp med Titios halvsyster Nenne. Deras föräldrar är bästa vänner. Och med åren blir även Marimba och Titio nära vänner.
Så att det var, man var ju stolt redan då. Att, sen var det ju lite speciell tid för att det är ju, när man veva Nenne hade ju också blivit jättestor. Och så att jag var ju runt hela den där familjen där alla plötsligt blev väldigt kända och stora.
Marimba är tonåring när Titiyo slår igenom och får gå på spelningar som hon annars aldrig hade kommit in på.
Hon satte mig på listan så jag fick komma på när hon spelade, fast jag typ var så här, jag kanske var 15. Och då tyckte alla kompisar att det såklart var ascool.
Titiyo står och rör i en gryta i huset på Lidingö utanför Stockholm. På höften har hon hennes och Magnus gemensamma dotter, Femi.
Titta där! Titta där!
Alltså hon kom som en liten pärla och så gullig liten tjej.
Magnus har fångat stora delar av den här tiden på film.
Andra plattan kom ju ut 93. Så att den gjordes när vi var liksom småbarnsföräldrar. Och hon var så, alltså hon var så lugnaste, lättaste bebis man kan tänka sig.
Familjen har flyttat in i Magnus barndomshem på Lidingö. På övervåningen bor hans mamma, Femmis farmor. Och i källaren har Magnus byggt en stor studio.
Så att jag stod liksom och vevade i grytor. Och liksom gick och vankade på henne. Och så kunde liksom Magnus sitta i studion och ropa, men nu kan du komma in och göra ett litet sångpålägg. Och då kunde jag lämna Femi upp till farmor. Och så det var väldigt, väldigt trivsamt. Så jag minns den tiden som väldigt, väldigt fin.
Ungefär samtidigt började den amerikanske skivproducenten Clive Davis, som bland annat upptäckt Janis Joplin och Miles Davis, att intressera sig för Titiyo. Och hon och Magnus flyger över till USA för att träffa honom.
Ja, det var väldigt ovanligt. Jag menar, att få Clive Davis var ju liksom, alla var ju så att du måste säga sir, du måste veta, han var ju väldigt uppburen person liksom. Och skivbolagshierarkin i USA var väldigt så att man skulle typ ha på sig kostym nästan mycket dit. Vi var ju från Sverige, vi sket ju allt det där.
Jag tror att både jag och Magnus kände oss väldigt, väldigt kluvna gentemot den amerikanska attityden gentemot våran musik och vilka vi var. De ville ändra på så mycket. De ville ändra mitt namn som de tyckte associerades för mycket till Tits.
Och jag svarade så här, ja men när ni bytt namn på alla som heter Dick i USA så kan vi ta och prata vidare om det här. Och det blev ju, fick ju satt i halsen när hans assistent så att man kunde prata så mot honom. Jag blev så förbannad, bara tyckte att det här var så jävla skenheligt.
Under mötet kommer frågan om det vita och det svarta upp. Det som Titio själv försökt balansera i hela sitt liv.
Det var jättekonstigt för att jag ansågs vara svart, men jag kunde inte identifiera mig, jag kunde inte koppla samman mig med den svarta amerikanska publiken. De frågade ju också, ska vi gå för den vita radion eller den svarta radion? Och jag kunde ju inte, jag sa att jag, I don't know. Vi stod på oss, vi sa nej, vi tänker inte, fuck you. Det här, vi gör våra musik, vi ser ut så här, vi kommer inte ändra på ett jävla skit.
Taxibud har precis stannat till för att lämna cigaretter och ved på Västmannagatan i Vasastan i Stockholm. Året är 1994 och hemma hos Titio är det fest. Titio och Magnus har separerat. Och artisten Marie Fredriksson har varit schysst nog att hyra ut sin lägenhet till Titio.
En etagelägenhet på 140 kvadrat. Och Marie var så otroligt gullig. Jag kände henne lite från Rock runt riket. Men hon hörde av sig till mig och bara sa, du, jag har varit med om det här och det är fruktansvärt jobbigt. Och du får hemskt gärna hyra min lägenhet. Alltså det var, jag var så tacksam.
Varannan vecka har hon Femmi och lever stillsamt.
Sen var det mycket fest hos mig varannan vecka.
I köket puttrar en gryta på spisen. Och i vardagsrummet framför den öppna spisen har Stockholms musikelit samlats.
Titio har alltid varit en person som njuter av det goda livet. Oavsett om hon har pengar eller inte egentligen, så är hon njuter av det goda livet och ser till att det blir någon alltid liten extra lycka som man får med på något sätt.
Ja, men det var mycket grytor, grillade mycket och badade bubbelbad som fanns det, så 80-tals bubbelbad som antingen var det jag och mina vänner som badade i den eller så var det Femmi som badade i den. Det var roligt, men jag kommer också ihåg att jag var ju liksom ledsen över att vara själv. Jag kunde hamna i såna här konstiga lite tunga hål efter festande och längta efter framförallt Femmi.
...1997, 7 år efter debutskivan, kommer Titios tredje platta, Extended. Titio har tröttnat på solen, men ändå inte riktigt kunnat frigöra sig från den. Hon känner sig splittrad och det hörs på skivan.
Den var väldigt spretig faktiskt. Den är fin, men man kan höra att jag inte riktigt har ett klart fokus.
Man tror att hon ska, nej men nu blir det mera pop efter den här plattan. Men istället på Extended så har hon liksom dragit tillbaka. Där är cirkeln sluten, där är det ännu mera soul feeling.
Recensionerna är bra, men skivan säljer dåligt.
Nej, men jag kommer ihåg att jag kunde ibland panta flaskor för att köpa köttfärs och lite sådär. Men jag har alltid haft is i magen kring det faktiskt. Jag har alltid känt att det löser sig. Det kommer nytt, det skapas nytt.
Hon börjar göra lite företagsgig och så lånar hon ut sin röst till en shampoo-reklam.
På den tiden så var det ganska... ansågs lite fult att göra företagsspelningar och reklam. Man skulle hålla sig så himla liksom creddig. Men samtidigt jag kunde göra den musiken som jag kände för och ändå kunna betala hyran.
Gjort skit för drömmar ibland, men det ska du skita i. Håller huvudet högt när jag går förbi. Gjort skit.
Tio stryker håret ur ansiktet samtidigt som hon letar efter nycklarna i väskan. Det tar några sekunder innan hon ser vem det är som står i hennes port. Det är Peter Svensson, gitarrist i bandet The Cardigans, som Tio under lång tid kämpat för att få med i arbetet med hennes kommande skiva. När hon ser vem det är som står framför henne passar hon på och frågar igen.
Han tackade ja. Så Peter sa, jag ska ha så här mycket betalt, men då kommer jag också skriva en jävla skiva. Så först var vi lite sådär, jaha, jäkla vad han var stiv i korken. Han så mycket betalt. Och det förstod vi sen att det var det verkligen värt. Han skrev fantastisk musik.
Det har precis blivit ett nytt millennium. Och i samarbete med Peter Svensson mejslas en ny skiva fram.
Det var ett jättefint möte där vi liksom ville ha varandras utbyte på något sätt.
Skivan Come Along och titelspåret med samma namn släpps 2001 och blir en enorm succé.
Det här var ju en återkomst på något sätt. Det var ju en comeback för Tio. Hon tycker själv att hon har behövt bevisa sig för varje skiva, för varje gig. Hon hade liksom varit, låt mig göra så här, borta ur rampljuset tillräckligt länge för att det skulle vara ännu en upp till bevis. Men den välte ju Sverige.
Året därpå vinner hon en Grammis för årets sång.
Här hade hon ju tagit ett stort kliv musikaliskt och gick då mot country och de här mot amerikanan. Och det var ju här som tanken var att hon nu skulle också ta USA.
Tio gör många promotion-turnéer i Europa. Och folk fullkomligt älskar den nya skivan.
Jag minns att jag hade kompisar som åkte på semester på sommaren som skickade vykort då. Skrev så, din mamma slår till på radio i Portugal hela tiden när vi åker bil.
Titios dotter Femi är runt 9 när Come Along slår igenom.
Tycker alltid att det är väldigt kul att se henne på scen, just för att hon är ganska laid back och men introvert på sitt sätt. hon är inte jättemycket för att liksom synas och höras generellt.
Men på scenen kommer en annan sida av hennes mamma fram.
Ja, hon har roligt och det är otroligt att liksom se den sidan hos folk som man tycker om väldigt mycket. Att man ser dem verkligen göra något hon är passionerad över.
Come Along har tagit sig över Atlanten. Den spelas på radio i USA. Och nu har de amerikanska skivbolagen återigen blivit intresserade av Titiyo. Men så händer det otänkbara.
Här är dagens eko som domineras helt av de massiva terrordåden i USA. USA har alltså idag skakats av vad som tycks vara flera samordnade flygattacker mot strategiska mål.
Den 11 september 2001 inträffar den dödligaste terrorattacken i modern historia. När två flygplan som kapats av terrorister flyger rakt in i World Trade Center i New York.
De båda 110 våningar höga tornen i World Trade Center fattade eld och rasade kort därefter samman.
Och då stannar naturligtvis allting av. Då hade jag gjort Europa ganska intensivt och var ganska slut faktiskt.
För Titiyo blir avbrottet en välbehövlig paus.
Jag tror inte jag hade fixat och gjort USA. Mina stämband blödde. Jag lät som en tupp. Och jag hade en helt kass mage. Så att jag var ganska sliten och jag kommer ihåg att jag träffade Eagle Eye. Jag kommer ihåg att han tittade på mig med trött blick och sa att Titiyo, har du någonsin haft ett sammanbrott? Och nej, ja, men jag tror att jag är på väg mot det.
Den stora quarterhästen frustar till. Och Titiyo stryker honom varsamt över mulen. Hon och Femi i stallet nästan varje dag sedan hon köpte den här westernhästen.
Han hette Taco B. Babaloui. Liksom så galopptravhästar så har de ganska extremt långa och knasiga namn.
Titiyos dotter Femi.
Babba kallade honom för short, så det gjorde det enkelt för oss. Och han stod ute i ett stall i Strängnäs. Så då plötsligt så var vi där typ hela tiden, vi två. Så att vi har alltid varit väldigt nära.
Titiyo har stängt dörren till USA en gång för alla. Istället har hon tagit körkort och med det behövt återvända till skolbänken.
Ja, men det var skräckenjagande, för jag trodde att jag inte skulle fixa det. Jag hade ju bara erfarenhet från plugget där jag inte var nog bra. Men jag var ju jättebra. Jag satt längst fram och sträckte upp handen hela tiden på teorin. Det var en dörröppnare för mig. Jag är inte dum i huvudet.
Nu har hon skaffat Porsche-spons. Och nästan varje dag tar hon sin Porsche Carrera till stallet. Och där går hon och Femi helt upp i ranchlivet.
Dels rider vi, men sen är det väldigt mycket... Det är mycket stora barbecues. Alltså det är folk som verkligen lever det där liksom ranchlivet. Jag minns att Dresdal hade en stor saloon där vi hade, det var mycket fester. Dansade mycket line dance.
Det var en jättefin tid, men det gjordes ingen musik.
2004 släpper Titiyo en samlingsplatta, Best of Titiyo. Men det lindrar inte den här stressen som börjat slå rot i henne.
Jag var liksom långt ute på kanten kände jag och tittade på medan andra gjorde musik och gick på Grammysgalor. Och jag kände mer och mer att jag vet inte, kan jag det här? Vad ska jag göra? Kan jag något annat? Kan jag leva på något annat? Om jag inte är artisten till Titiyo, vem är jag då?
Hon ville starta ett klädmärke för kvinnor som tävlade inom reining, som är en tävlingsgren inom westernridning. Som är väldigt så show och allting går väldigt fort. Och man ska ha på sig så skjortor med fransar och det är mycket glitter och det är väldigt så Men då var hon liksom inne på att det här ska bli min nya grej. Och då var det klart att det slog mig att jag var så här, hon kanske är klar med musik.
Men så blir Titiyo inbjuden till att jobba med andra artister. Däribland Timbuktu på en julgala i Malmö. Trots att Titiyo nyligen släppt den där samlingsskivan känner hon sig ur fas. Självförtroendet är på botten.
Jag ringer Marimba och säger jag kan inte vara med på det här. Jag är så jävla dålig. Fan, jag kommer bara gå omkring här och skäms över. Alla andra är mycket bättre. Och jag måste hoppa av här på något sätt.
Titiyo har tagit sin tillflykt till logen. Hon vill komma långt bort från publiken och de andra artisterna. I telefonen hör hon Marimbas uppmuntrande ord. Men det är som att de inte går fram. Hon är helt övertygad om att hon måste hoppa av det här. Men så plötsligt öppnas dörren till logen och Timbuktu kliver in.
Och så han till Titiyo, följ med mig nu, vi ska ut i Malmö, kom nu. Och så tog han med mig till någon klubb. Och av någon jättekonstig anledning så bara, jag vet inte varför, bara mitt huvud bara switchas om.
Hemma i Stockholm får Titiyo kontakt med Klerup. Han har precis släppt sitt debutalbum och är en ny, starkt lysande stjärna på artisthimlen.
Han kom hem till mig med någon gitarr och var så här, fan, jag har en låt som är lite så här, spelar han liksom första ackorden på Longing for Lullabies som var så vackert. Och det var liksom ett avstamp, det blev Longing for Lullabies och det var liksom spåret in till mystikspåret igen.
Titiyo sitter och tittar ut över de mörka, blanka hustaken på Sankt Eriksplan i Stockholm. Gatubelysningen får vattenpölarna att glänsa. I rummet bredvid sover Femi sedan flera timmar tillbaka. Bredvid Titiyo står den nyinköpta, plastiga Casio-synten. Hon har bestämt sig för att börja göra ny musik, helt på egen hand. Trots att hon varit musiker i nästan 20 år är det först nu som hon vågar sig på att själv skriva musik.
Och det var en dörr att öppna alltså. För att jag vågade inte det förut. Jag hade så otroligt dåligt självförtroende kring det. Men här satt jag bara själv och hittade på. Och så till slut så jag spelade inte för någon. Inte ens Femi fick höra.
Jag satt på en granne någon gång i hissen som bara, har din mamma köpt ett nytt trumset? Och jag sa, ja, jag hörde. Så hon har alltid haft liksom lite hemma, studio, lite små instrument. Hon är väldigt inbjudande och social, men sen när hon verkligen behöver göra någonting så har hon väldigt mycket behov av att vara själv. Att hon vill ha mycket egen tid, att hon vill skriva. Så att hon var väl lite i sin zone. Lite hemlighetsfullt allting hon har pysslat med.
I den enkla lilla hemmastudion skapas embryot till en ny skiva. Och 2008 släpps Hidden.
Ja, men jag kände mig stolt över den skivan. För att den, dels för att jag skapade så mycket själv och dels för att det är en sån, det är sån stämning i den.
Det fick liksom henne ta steget att riktigt tro på sig själv.
Vännen Marimba Rooney.
Jag tror att hon har från början dels att växa upp brun i ett vitt svenskt samhälle. Otroligt kämpigt för självförtroende, självkänsla, identitet. Jättesvårt. Sen att hon då också i skolan inte fick stöd, vilket kanske berodde mycket på också då, för att hon var brun. Rent krasst och antog massa saker, att hon var korkad helt enkelt. Och sen då komma in i en, att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Så det är inte konstigt, tänker jag, att det tog lite tid.
Det här plinget har jag sett fram emot.
Titiyo har precis klingat i glaset, där hon sitter omgiven av musiker och tv-kameror.
Jag ska göra en av dina låtar, såklart.
Femi har länge tjatat på sin mamma att hon ska tacka ja till att vara med i TV4-programmet Så mycket bättre. Men Titiyo har inte velat. Hon vill hålla det privata privat och har inte känt något behov av att vara med i ett sånt program.
Jag tänkte att hon skulle komma ur sin comfort zone. Men det är också för att jag vet att hon är så bra i liksom grupp med folk. Och folk tycker väldigt mycket om henne. Och att hon är väldigt social. Så jag visste att det skulle gå bra. För jag är så, men hon är en person som generellt är väldigt omtyckt av nya personer hon träffar. För att hon är rolig och social och smart. Så jag var ändå säker på den fronten. Jag var så här, men så illa kan det inte gå.
Och nu, 2013, har Femmis tjat fått effekt.
Vi var hans vän och det var ett tag sedan. Vi brukade prata varje dag.
Det är det här programmet som Titiyo för första gången gör musik på svenska.
Men allt för ofta slutar han med tårar. Han försöker vara stark när han går genom motvind. Du känner honom väl, du vet han går stort in. Han önskar du var här och kunde höra.
Inför rapparen Ken Ring tolkar hon hans känslosamma låt Själen av en vän. Inte ett öga i torrt runt bordet när Titiyo sjunger till Kens döde vän.
Hoppas du är stolt när du ser Ken från himlen. Han tappade ett mycket sen du försvann.
Det blev ett väldigt så magiskt liksom moment för att det kom in någon fjäril som flög liksom runt Ken under när hon sjöng den. Så det var ju väldigt speciellt. Jag är inte jättespirituell av mig generellt, men det var ändå lite så tårigt liksom, så att se att jag var så här, oj, här var ändå.
Det är Titios ex-man och Femmis pappa Magnus Frykberg som proddar flera av hennes låtar under Så mycket bättre, bland annat den här låten.
Den tyckte jag blev fantastisk, verkligen, tycker jag än idag. Det var skitkul att göra de grejerna faktiskt, måste jag säga.
Det kändes så naturligt att sjunga på svenska. Jag tyckte det kändes, jag kunde vara mig själv och jag hittade mitt uttryck på svenska. Så då var det liksom läge efter Så mycket bättre att göra en skiva på svenska.
2015 kommer Titios första platta på svenska, 13 gården.
Det märks att hon är sugen på att få uttrycka sig på svenska, och jag tycker att det finns en annan direkthet, en annan närhet i hur hon uttrycker sig. Det känns nästan ännu mer äkta. Hon är råare och hon är ärligare, men fortfarande svängig, viktigt. Jag tänker på den här Loa Falkman-reaktionen. Hon sjunger i någon låt på sin svenska platta här. Snö och champagne, de har lärt sig mitt namn. Och det är precis som att det tog de här åren för att hon skulle bli accepterad fullt ut. Finns ingenstans att gå.
Jag har liksom inte släppt en platta på 10 år. Och jag fattar att jag inte har det.
Mycket har hänt under de åren. Sen 13-gården. Till 10 träffade sin nuvarande kärlek Viktor. Och har fått dottern Bibi tillsammans med honom. Till 10s pappa Amado Ja dog 2018. Och så drabbades världen av en global pandemi.
Det är först nu som jag verkligen har hittat tillbaks till mig själv. Jag kan titta mig i spegeln och säga, ja, där är jag. Och det är nu som jag också har en skiva att släppa.
Titios schema är fullsmockat. Det är rep, intervjuer, möten. När den här intervjun görs är det bara några veckor kvar innan hennes nya album Hemland släpps.
Och det har tagit absolut alldeles för lång tid mellan, men jag har verkligen inte kunnat göra det kvickare. Då hade jag släppt ifrån mig musik som inte alls hade varit lika bra. Varje skiva jag släpper måste vara ett hantverk. Och känslan av att gillar man den inte, då är det, får det handla om tycke och smak.
Titios karriär fick en raketstart 1989. På 36 år har hon släppt 7 album och publiken har fått lära känna nästan lika många olika varianter av henne. Inte bara den soldrottning hon kröntes till efter sin första skiva.
Hon har nog aldrig gillat det där att bli paketerad överhuvudtaget i någonting, någon form.
Vännen Marimba Rooney.
Man vet ju aldrig vilken Titio det är som kommer på nästa skiva. Hon har ju varit väldigt fri i sitt uttryck.
Titios karriär är en succé. Det är enda sättet att beskriva det.
Musikjournalisten Lisa Wall har länge följt Titios karriär.
Hon är en artist som numera är ett svenskt hushållsnamn. Hon är en självklar del av en svensk kanon. Det går inte att undkomma Titio.
Hon tycker att listan på artister som Titio banat väg för kan göras lång.
Från toppen av huvudet, Cherry, Seinabo Si, jag tänker Daniela Ratana, jag tänker Sabina Dumba, jag tänker Mapei.
I september 2025 kommer Titios nya platta. Det är en skiva där hon tolkar gamla svenska låtar. Låtar hon samlat på sig under lång tid. Och redan nu finns planer på att släppa ännu en skiva.
Ja, men det roliga är att jag för första gången i livet, som det ser ut, kommer släppa en uppföljare. Det har jag aldrig gjort. Allt är precis som det ska vara, helt enkelt.
Du Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Titio. Dokumentären gjordes av Alexandra Sannemalm. Producent var jag, Siri Hill. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om musik och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. Sakta lägger båten ut från land. Borgens torn och tinnar har vittrat ner till grus. Hejar klackens vrål har blivit ett stilla sus. Vaktparaden
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.